Hej och välkommen till Gena Djur, podden där vi pratar om djur och deras välfärd. God morgon, här får sjunga glatt om morgon, god morgon i kör. Idag ska vi prata om en massa frågor. Vi ska ha ett frågeavsnitt.
Vi har ju ändå fått in några frågor.
Verkligen.
Från våra lyssnare.
Ja, vi brukar ju då ha ett litet frågeavsnitt. Under tiden då emellan de här så samlar vi ju på oss frågor. Och så väljer vi ut de som vi tycker är dels då viktiga. Men också kan ge bra diskussioner, helt enkelt. Hur mår ni idag? Från det ena till det andra. Jag vill gärna veta nämligen.
Alldeles utmärkt.
Prima ballerina.
Oj. Ja. Hur mår du då?
Oj. Jag mår bra.
Ja.
Jag sitter och dricker kaffe här, så då mår man ju alltid tipptopp.
Ja, så är det. Oh,
wow.
Tyvärr, för att återgå till väderprognosen. Välkommen till väderprognosen i Gena Djur podcast. Det skulle vara sol tydligen då i hela landet idag. Och plusgrader, information från Mange. Och nu får jag vidare den. Men det är molnigt och det snöar. Så,
ja. Och det är 3 minus. Grader.
Ja. Så, nej men det är...
Det var en dålig väderprognos.
Ja. Slut på väderprognos.
Idag i studion är vi Linan,
Mange
och Hasse.
Nu kör vi!
Mange, ge oss en fråga.
Ja. Jag behöver ge lite bakgrundsinformation här då. För vi fick ett klipp skickat till oss som en person hade sett ute på de sociala medierna. Hur en person då skulle träna sin valp att inte resursa sin mat. Och det var en väldigt ung valp. Den var väldigt liten. Och då hade de satt på ett halsband på hunden.
Det var väldigt strypkoppel.
Det kanske det till och med var.
Jag tror att det var ett retriever strypkoppel.
Och sen så presenterade de mat i en matskål. Och sen drog de bort hunden från matskålen. Upprepade gånger då.
Och försökte väl också stoppa in händerna i matskålen.
Precis. Ja. Och när hunden då gick till anfall mot handen. Då drog de bort hunden från matskålen då helt enkelt.
Så att det var... Ja. Med någon slags tanke om då att bestraffa ett resursande beteende.
Ja.
Och då, det kändes som att det var nog ganska från start. De har nog fått liksom så här, det här ska ni börja med direkt. Och då var ju den här personen som skrev då till oss om det. Ifrågasatte då det här och skrev, triggar man inte hunden att fortsätta med detta beteende genom att göra så här? Ger den en anledning att behöva skydda sin mat? Och det är ju vi helt villiga att hålla med om.
Ja, jag tänker att det finns så otroligt många dimensioner i vad som händer i det här klippet. För att dels, precis den grejen, att man skapar ju en miljö där man triggar fram beteendet. Man skapar alltså antecedenter för hunden att utföra det här. Och konsekvensen i det här klippet blir ju då bestraffning. Så jag tänker att deras, eller vad jag antar är att deras tanke är ju att trigga det här beteendet för att kunna bestraffa bort det. Så att man framåt har kanske varit med om alla situationer, men det är lugnt för nu har vi lärt hunden att så får man inte göra.
Så här tänker jag kring resursförsvar. Om man inte märker att det finns tendenser hos hunden att resursa, då tycker jag inte att man ska träna överhuvudtaget. Märker man minsta lilla tendens att liksom man bara går förbi när hunden ligger med en leksak och att den bara spänner till sig en sekund och sen ja, att man ändå märker små, små reaktioner, då kan man börja träna. Och det kan man ju göra i form av byteshandel. Att man tränar på att byta. Att hunden har, att man börjar väldigt, väldigt lätt. Att hunden har något som den inte bryr sig så jättemycket om. Och att man då byter. Så att jag har någonting, hunden har någonting. Och sen så byter vi med varandra. Och att det här ska man ju verkligen också ha väldigt stor respekt för. För att det är så himla lätt att råka trigga igång resursande. Så man ska ha koll på vad man gör när man gör det här. Mm. Och att är man lite osäker på hur man kan göra det på bästa sätt, då är det bra att ta hjälp av någon som är kunnig.
Ja, för precis som du säger, så är man inte väldigt noga när man ska börja med den här byteshandeln, då kan man ju faktiskt skapa ett resursförsvar, även fast man försöker göra det på ett bra sätt. För det viktiga att tänka på när man ska arbeta med byteshandel är ju att innan man plockar bort någonting från hunden så måste man ha det man vill ge istället till hands. För det är många som plockar bort först och sen går de och letar efter någonting annat de kan ge hunden.
Mm.
Men tidsspannet däremellan blir ju för långt och hunden, det händer ju en massa saker efter att du har tagit leksaken eller benet ifrån hunden till att hunden får någonting annat.
Mm. Jag tänker att hunden hinner ju uppleva negativa känslor kring det här. Och att jag tänker att det är ju en sån konstig grej, för att en själv hade ju blivit otroligt upprörd om någon bara gick förbi och började ta en saker.
Mm. Ja.
Ja. Alltså om man äter någonting eller håller på med någonting, att någon bara går förbi, tar det och så får man bara inte ha det.
Mm. Precis.
Det är helt naturligt och inga konstigheter alls.
Nej.
Att vara resursande över någonting. Det är ju bara det att vi vill undvika att hunden ska uppleva negativa känslor. Mm. Vi vill undvika att hunden känner ett behov av att resursa.
Mm. Mm.
Och det gör vi ju genom att låta hunden ha sina grejer i fred.
Mm. Ja. Eller göra det här utbytet väldigt snabbt då. För det är ju precis samma sak. Att om jag sitter och käkar mat.
Mm.
Och så kommer någon att ta min tallrik. Utan att förklara situation. Förklara vad som händer. Eller inte ge mig någon typ av information. För att kunna läsa av situationen då.
Mm.
Så sitter man ju där och bara. Vad händer nu? Och så tar det 5 minuter. Och så kommer personen med någonting jag kan få istället. Då får man lite avsmak också.
Mm.
Alltså det är ju mycket. Det är ju en komplex situation som återigen kräver att man analyserar ganska väl.
Och börjar man dessutom då bestraffa, att man lägger in en bestraffning för att minska resursande beteende, det är bara ett recept på att det ska gå illa.
Ja, och det påverkar ju relationen till individen nog fruktansvärt negativt. För att en hund resursförsvarar är ju för att det har triggats såklart. Så genom att skapa en miljö där man själv är triggern för att beteendet ska utlösas, så arbetar man ju hela tiden över hundens tröskel.
Mm.
Målet med välfärdsfrämjande träning är ju att alltid arbeta under tröskeln. Och när det kommer till resursförsvar på det här sättet så handlar det ju om att antingen så agerar den eller så gör den ju inte det. Och sen så såklart kan man ju se olika skalor av, ja, men som du Mange sa, att hunden kanske spänner till sig lite.
Mm.
Men där har vi ju redan ett resursförsvar. Exakt. Och då finns det ju en trigger i miljön. Och den vill man ju minimera.
Mm.
Antingen då med bra träning eller att försöka från början undvika att hunden ens känner behovet.
Precis.
Mm.
Och jag tänker nog ändå kanske att, för hämtar man, om man tänker att man hämtar hem en valp från en uppfödare, man har ju inte 100% i koll på vad som har hänt under tiden hos uppfödaren. För där är det ju, det kan ju uppstå ett resursförsvar för att den valpen man själv får hem kanske inte har fått tillgång på samma sätt till resurserna i valplådan.
Mm.
Och att man får hem en hund som redan har tendenser till resursförsvar. Och där tänker jag lite grann att man kanske också kan börja med att inte börja träna från sekund ett, utan att i början kanske bara ge utrymme till hunden. Att vara jättenoggrann med att den får ha sina saker i fred och att utvärdera hur det går. Och om det fortsätter att man märker att hunden ändå har ett resursförsvar, att man lite senare då kan börja liksom arbeta med att vi samarbetar i det här. Jag kommer inte ta dina saker bara så, utan att vi arbetar tillsammans i så fall.
Mm, verkligen. För hundar har ju en fantastiskt fin förmåga att särskilja såklart då. Är det andra hundar som triggar ett resursförsvar eller är det människor som triggar ett resursförsvar? Så det behöver ju liksom inte betyda, för vissa hundar kan ju ha resursförsvar mot andra hundar men inte visa en enda tendens till människor.
Mm.
Och precis som du säger, att sitta stilla i båten kanske i en sån situation.
Jag tror också att problemet ligger mycket i att vi människor kan ha svårt att se början, alltså vi vet ju hur ett resursförsvar ser ut när hunden reagerar aggressivt.
Mm.
Men man kanske inte har koll på den här med att hunden spänner sig lite grann. För jag läste en studie som kollade just det här med hur bra hundägare faktiskt har koll på de tidiga tecknena från hunden att jag vill ha min sak i fred.
Gud vad spännande.
Då började de med att beskriva resursförsvar beteendemässigt. Det är ju då en individ som använder sig av något sätt för att uppnå eller bibehålla en kontroll över då någonting som är av värde för hunden.
Mm,
just det. Är det så de har alltså beskrivit beteendet i den här studien?
Det är
just
så det. De har beskrivit i den här studien. Då i den här studien nämner de tre olika beteendemönster som kan beskriva hur resursförsvar ser ut. Och då är det först att ett snabbt intag av resurs, om den går att förtära då.
Mm,
att hunden snabbt som satan i gatan hinner äta upp resursen innan människan ens hinner dit.
Just det.
Det är ett typ av resursförsvar.
Mm, mm.
Undvikande, att hunden positionerar sig på ett sånt vis att man inte kommer åt resursen. Typ om hunden kan bära den i munnen, att den vänder bort huvudet.
Just det.
Eller ja, liknande så. För att då bibehålla den här kontrollen över någonting av värde för hunden.
Ja.
Mm.
Och sen har vi ju då den här aggression. Mm. Där hunden biter eller hugger eller gör utfall.
Just det.
Den är svår att missa.
Ja, den är svår att missa. Den hade de flesta koll på. Sen tittar de även på ett beteendemönster som de kallar för hot i den här studien, eller threat.
Mm.
Och det är när hunden fäster blicken, blir stel och spänner kroppen, morrar eller visar tänder. Syftet med den här studien är då för att se om hundägare faktiskt kan identifiera de här tidiga stegen till resursförsvar. Och det fann de att många hundägare inte lyckades med.
Just det.
Det var då 1438 ägare som deltog i den här studien. Jesus. Och då fick de kolla på ett antal filmer med de här olika. Antingen var det inget resursförsvar eller så var det flera sorter i en.
Mm.
Och det var ju definitivt lättast för ägarna att identifiera aggression.
Mm.
Just det.
De andra två var inte lika enkelt att identifiera.
Här är vi återigen tillbaka då på hur viktigt det är att faktiskt ha kunskap kring beteende.
Mm.
Att och också faktiskt lära sig på riktigt, vill jag säga. Men för jag menar, många kan ju tycka att den egna erfarenheten är samma sak som kunskap. Men det skulle kunna vara så att man lever med massa hundar under jättelång tid och aldrig uppfattar de här signalerna. För att det för en själv aldrig leder till någonting illa, om man säger.
Eller någonting värre.
Liksom. Ja, precis. Ja, för det finns ju, man vet ju, det finns ju massvis med forskning om hur och vilka beteenden som betyder vad när det kommer till hund och massa andra djur också.
Mm, verkligen. Men de kom också fram till att hundägare som har lite mer kött på benen, typ har gått lite fler kurser och faktiskt jobbat aktivt med hund, hade bättre koll på de här, jag vet inte om man ska säga varningsbeteendemönstren, men det är ju liksom vi människor som är hundägare eller som umgås med hundar överhuvudtaget behöver bli bättre på att se de här varningssignalerna. Mm. För vi vill ju inte tysta ner våra hundar det att de inte kan säga att nej, men jag vill ha det här för mig själv. Vi vill ju höra det, men vi vill inte höra det i form av aggression där någon kan bli skadad. Utan vi vill ju höra det i form av, eller snarare se det, i form av ja, men kanske en liten spänning. Att man liksom får ta de här små signalerna. Och att vi inte förminskar hundens signaler och inte lyssnar. För det är då vi hamnar i det aggressiva.
Mm. Ja, och verkligen. För den grejen också med att bestraffa beteenden i den här situationen.
Mm.
Det leder ju med stor, ja, det finns ju en stor risk att det leder till att hunden sen en vacker dag hugger
Exakt.
Från ingenstans, som folk då säger. Och ja, det kan ju se ut som att det är från ingenstans. Men det är ju någonting som har byggts upp väldigt länge hos hunden i form av negativa känslor. Och att det sen bara spiller över.
Mm.
Och jag tycker att det ändå är viktigt att trycka på den. För att en sån situation tänker de flesta att de aldrig ska hamna i. Även om de tränar på det här sättet för att det inte har hänt dem tidigare. Och sen står de där paffa och bara... Det kommer från ingenstans. Det här är liksom, hur ska jag kunna förutse det här? Ja, men om man tystar en hunds signaler så är det jättestor risk att man faktiskt hamnar där sen.
Mm. Verkligen. Det är ju verkligen det.
Mm.
Och det finns jättemånga intressanta studier på det här ämnet. Om man går in på till exempel Google Scholar.
Mm.
Och, det här är en annan studie
mm.
som jag har läst. Där deras highlights är... som vi har pratat om tidigare, att resursförsvar kan minskas om man tränar hunden med att släppa föremål, byteshandel.
Mm. Mm.
Och att det då är noga med att jobba med låga värden. Men det kan också minskas av att man kommer och lägger till någonting välsmakande.
Mm.
Att varje gång du närmar dig hundens, om hunden står och käkar torrfoder till exempel, att varje gång du närmar dig hundens matskål behöver inte betyda att du kommer att ta någonting. Utan det kan också betyda att du kommer och lägger till någonting som är ännu godare. Exakt. Om du lägger in typ lite blötmat.
Mm. Mm.
Och det här ja. Gör ju också att det minskar beteendet.
Precis, för här tar man ju bort människan som trigger i att utföra beteendet.
Mm.
För där kan man ju säkert se ett skifte i beteende då. Att om man gör det här regelbundet så kommer hunden att... istället för att spänna till sig och börja resursförsvara så kommer den istället vara hej, vifta på svansen. Åt höger! Nej, men alltså att det blir ett skift i beteende.
Mm.
Att man utesluter sig själv som trigger.
Ja. Och där kan jag tänka just med en sån sak att om man går förbi hunden när den har någonting att tillföra någonting gott. Att det är någonting jag ändå kan tänka mig att man kan träna lite oavsett.
Mm.
Utan att riskera att man skapar ett resursförsvar. Att
det tänker jag också.
Och liksom inte ens stanna utan bara släppa någonting som är extra gott. Mm. Som hunden tycker väldigt mycket om. Det är ju verkligen någonting som man kan arbeta med alltid och från start.
Jättebra med förebyggande.
Ja, verkligen.
Verkligen.
Även fast man inte ser några tendenser så är det trevligt att få något.
Ja, men precis. Och skapa god relation.
Ja, verkligen. Ja. Och här vill jag också poängtera just om det skulle vara så att man har en individ som visar tendenser på resursförsvar. Att dels då vissa gånger komma och släppa någonting när man går förbi. Men andra gånger inte.
Mm.
För jag tänker i den här situationen så blir det ju en viss typ av negativ förstärkning också. I att man kommer emot, vilket kan vara triggande. Och sen när man går därifrån så blir ju det en eftergift. Eller att trycket, spänningen, obehaget försvinner. Så det blir ju en negativ förstärkning i det.
Mm.
Och att man ju lär hunden att jag kan gå förbi här utan att någonting händer också.
Dock vill jag ändå lägga in där att ja, det blir ju en negativ förstärkning i början för att man kommer gå förbi och då släpper trycket liksom, även om man lägger till något gott. Men att man byter ju förväntningen. Så att sen så kommer ju hunden då förvänta sig kanske någonting gott när man går förbi. Så att jag tänker att det kan ju börja där då med att man kanske behöver jobba sig över den kullen för att, ja, för till exempel bor man inte jättestort, hunden kanske inte har, eller att hunden vill tugga på ben i soffan. Det blir ju svårt ibland att inte vara i närheten av hunden i alla lägen. Och att då arbeta med det så kan man ändå ändra förväntan på vad det innebär att människor kommer förbi eller är i närheten.
Precis. Verkligen. Men jag tänker att det kan vara en fördel i att använda båda två.
Mm.
Men högre frekvens i att de gånger man går förbi så gör man, de allra flesta gångerna så ger man hunden någonting godare.
Mm.
Men att det inte alltid... Nej, det är ju, vad dålig jag var på att förklara.
Ja, men det är ju faktiskt viktigt. För annars får man ju en förväntan på att det alltid kommer något gott när man går förbi. Mm, och då blir det ju negativt i det avseendet.
Man,
liksom.
Ja, och du tänker att man inte liksom ska vara för aktiv i det. Att liksom gå förbi 17 gånger eller...
Nej, men precis. Ja. Alltså man kan ju vissa gånger... Om man måste gå förbi i ett tidigt stadie. Då ska man ju arbeta på det sättet. För det är ju jättebra för att... återigen skapar den här förväntan då. Men att vara medveten om att gör man det här varje gång så att det blir en inlärning och att hunden, varje gång man kommer så vet hunden att jag kommer få någonting jättegott.
Mm.
Så blir ju det här bestraffande de gångerna man inte gör det.
Ja, ja, det får man vara noga med att det inte hamnar där.
Precis, för det kan ju skapa en otrolig frustration. Och kanske till och med att hunden inte kan komma till ro och äta ordentligt. Mm. För att den väntar på att man ska gå förbi och kasta någonting godare. Mm. Så att man har koll på de olika utfallen av träningen. Och återigen, det är därför man ska ta hjälp av någon som är kunnig i det här. För det här tänker jag individuellt också. Hur individer reagerar.
Det är jätteviktigt. Verkligen.
Mm. Och det finns jättemånga intressanta studier där ute på det här ämnet. Och genomgående i de allra flesta studierna är att ta inte bort matresursen under tiden hunden håller på. Om du inte måste. Och då byt mot någonting med högre värde.
Ja, för det är också vad min främsta tanke alltid när jag håller på med djur är ju att vad är syftet med det jag gör?
Mm.
Alltså finns det ens ett syfte att plocka bort hela matskålen bara för att? Mm. Varför ska man göra det? Alltså hunden måste ju få ro att äta sin mat. Det finns, i min värld finns det verkligen inte ett enda syfte i att kunna stoppa ner handen där. Alltså varför ska du göra det? Mm. Är det liksom någonting man planerar att göra genom hela hundens liv? Eller är det bara under en viss period? Och är det bara under en viss period, vad är meningen att behöva kunna göra det då?
Mm.
Det finns inget syfte där.
Det gäller ju alltid att tänka på vad olika saker har för värde för hunden. Och när och på vilket sätt du begränsar din hund mot de här resurserna.
Mm.
Alltså att ta bort en boll kan också göra att du har en hund som vägrar släppa sin boll nästa gång du tänkte ta in den.
Ja.
Och sen så har man en hund som resursar bollen nästa gång.
Mm.
Det kan vara så enkelt.
Mm.
Och det här vill vi ju då försöka undvika till största möjliga mån. Så var noga med att tänka på vad olika saker har för värde för din hund som vi pratar om i det här fallet. Men det kan ju vara katt, häst, alltså vilket djur som helst som du håller, tänker jag.
Mm, verkligen.
Då har vi fått en fråga som lyder så här. Hej, jag kom på en tanke. Har ni egna djur, typ hund? Hade varit spännande att se hur ni löser med att studera på universitet samtidigt som ni har hund. Och svaret är ja.
Vi har alla egna djur.
Ja. Alla har ju hund. Mm. Moa har halvt hund.
Ja, men hon har ju ofta med sig en familjehund hemifrån.
Och det korta svaret är ju att ja, vi får det att funka.
Mm.
På grund av olika anledningar då. Men vill du börja, Hasse?
Jag har haft turen att min kära sambo följde med hit till Linköping. Och han jobbar för det mesta hemifrån.
Mm.
Och har kunnat vara hemma med Lumen då. Men när han är på till exempel jobbresor.
Mm.
Så har det ju ändå löst sig. Vi har ju... Alltså att plugga på universitetet är väldigt mycket liksom självansvar.
Mm.
Du måste ansvara för hur du lägger upp din tid. Och även om vi kanske har mycket schemalagt på campus så är ofta inte allt obligatoriskt.
Mm.
Om man får väl se lite vad man kan läsa på egen hand. Till exempel om det är en föreläsning man kanske missar. Och så. Lumen uppskattar inte när jag kommer hem en snabbis. Mm. Typ tar ut henne och sen går igen.
Nej.
Då låter jag hellre henne vara ensam lite längre själv.
Mm.
För att hon tar inte illa upp att vara hemma själv. Liksom. Hon tycker att det är ganska trevligt att gå och lägga sig och chilla. Men det beror ju helt på vilken individ man har. Det är ju också i de två första åren som vi gick här så hade jag ju med min häst också. Och kände väl att alltså det var jättetrevligt och mysigt och så. Men sen hamnade jag någonstans i att jag ville så mycket åt alla håll. Jag ville träna så mycket med hunden, jag ville träna så mycket med hästen. Jag ville kunna fokusera på studierna. Så det blev att jag inte fokuserade på någonting istället och så blev det pannkaka.
Mm.
Så han fick flytta till linan.
Till mig?
Ja.
Fast inte mig då, men till min häst.
Ja, han fick flytta och vara sällskap till linans häst istället. Så att vi båda kan fokusera på vårt. Ja. Men jag tror att alltså, har man en plan, jag vet att det finns folk i vår klass som har häst och tycker att det funkar. Så har man en plan så funkar det ju absolut. Jag tror att det bara blev lite överväldigande för mig med häst och hund och plugg. Och nu när vi ändå lär oss så fina och bra saker om träning så vill man ju också använda sig av det. Och liksom göra saker praktiskt.
Mm. Men också att vi lägger ju tid på podden.
Ja, det också.
En hel del.
Ja.
Så att det påverkar också såklart.
Ja.
Ja, och jag tror att mycket... Jag skulle vilja, så här, många säger ju att när man studerar är det ett ypperligt tillfälle att skaffa djur eller kanske hund då. Men precis som du ändå har varit inne lite på nu Hasse, så är det ju dels högst individuellt för en själv men också för den individen man har då. För att det kommer ju, man kommer ju behöva kompromissa på saker i sina studier när man har djur.
Mm.
Typ att man kan kanske inte gå på alla föreläsningar.
Mm.
Och det är ju klart att det påverkar ens studietid i att man kanske inte får tillfälle att diskutera all information. Man får inte tillfälle att ställa frågor kanske om man önskar på samma sätt.
Mm.
Men känner man inte behovet av att göra det, då är det ju inga problem att inte gå på varje föreläsning.
Mm. Eller så får man bara hitta en annan lösning.
Ja, precis.
Jag tänker att vill man diskutera med folk, ja då kanske man kan hitta en studiegrupp som vill vara med på Zoom. Eller en studiegrupp som kanske... Jag vet inte, vill komma över och fika och att man kan liksom få diskutera på plats på så vis.
Verkligen.
Och man kan ju alltid kommunicera med föreläsarna via mejl eller så. Och så det finns ju alltid sätt att lösa saker på, men det beror på lite hur man vill lägga upp sina studier och hur man arbetar på bästa sätt helt enkelt. Men jag tänker, ni som inte har haft lyxen att vara någon som är hemma hela tiden, hur har ni löst? Ni har ju ändå samma schema liksom.
Ja. Det vi gjorde i början, för hon kom ju till oss för ungefär ett år sedan då.
Mm.
Och det vi gjorde i början var ju att vi gick varannan gång.
Mm.
Och vi planerade ju in så att hon kom till oss när vi inte skulle ha några obligatoriska moment på tillräckligt lång tid för att vi skulle kunna ensam träna.
Mm.
Och nu varierar det ju jättemycket från kurs till kurs hur mycket obligatoriskt man har.
Mm.
I vissa kurser är det ju liksom 8-17 bara obligatoriskt. Och där får man ju se över hundvaktssituationen då.
Verkligen.
Men annars, numera, så har vi ju oftast 4 timmar på campus. Och sen är ju resten eget arbete.
Mm.
Och då kan ju hon vara ensam hemma.
Ja.
För hon har inga problem alls med att vara ensam hemma.
Mm.
Nej.
Och där är det ju också så här att det är så olika med olika universitet hur det är upplagt med studier. Jag tänker att det är olika... När det kommer till vilken sorts utbildning där också.
Mm.
Men för oss så har det ju varierat otroligt mycket. Hur mycket av det vi pluggar som är campusbelagt.
Mm.
Hur mycket som är obligatoriskt. Till exempel i höstas läste vi 2 kurser samtidigt där det var väldigt mycket på plats.
Mm.
Ja.
Och då är det ju såklart, alltså precis som du var inne på Linan, att då får man ju kompromissa.
Mm.
Man kan inte vara med på allt.
Mm.
Och det får man ju lösa på egen hand. Men så är det ju alltid i livet. Det är ju sällan man har... ett perfekt tillfälle till exempel att skaffa valp.
Mm.
För att det är ändå ganska lång tid som hunden är väldigt ung och som man kanske då i en utopi hade velat vara hemma typ.
Mm.
Alltså föräldraledig.
Verkligen. Det borde finnas.
Ja,
att man kan vara valpledig.
Ja, ett år, sådär.
Ja, fy fan vad nice.
Ja, det hade varit bra.
Det hade varit riktigt trevligt. Så att jag förstår ju ändå hur folk tänker. Men jag tänker att det också är viktigt att... Var tydlig med det.
Ja,
verkligen.
Så med andra ord så är det definitivt möjligt för att vi alla har hund.
Mm.
Eller andra djur. Men att det är mycket att rodda i ibland.
Det är
inte som smort.
Nej.
Och också faktiskt att lägga till den sociala aspekten i det. Nu umgås ju vi väldigt mycket.
Mm.
Och vi alla har ju djur. Så alla har ju förståelsen för hur mycket man måste rodda i att det blir bra för hundarna. Men är det så att man umgås med folk som kanske inte har djur på det sättet, så kan det vara svårt för dem att förstå hur mycket det faktiskt är.
Mm.
Och hur mycket man själv ju känner att man vill göra det så bra som möjligt för ens hund. Att vissa gånger kommer man kanske behöva tacka nej till sociala event. Mm. Event, vad bra. Sociala tillställningar. Mm. Och återigen, helt individuellt hur man är.
Mm.
Det, ibland kan jag känna att jag absolut hellre är med min hund såklart än att gå på en sittning. Liksom. Det beror ju helt på. Men vissa tycker ju att man kan inte missa en enda sittning under studentlivet. För då har man inte upplevt studentlivet. Men vi lever ju vårat studentliv på ett speciellt sätt gentemot det traditionella, om man säger.
Ja, jag tror att det har ju varit någonting som har gjort att vi ändå har lyckats lösa det på ett bra sätt.
Mm.
Att vi inte lever det traditionella studentlivet med att vara iväg så mycket. Utan vi har ju ofta med oss alla hundar till någon av oss.
Exakt. Så. Vår sociala tillställning är att lägga viltspår i tillsammans. Det är bäst som finns. Ja. Wow. Eller hyra en hundhall eller vad man kan tänka sig göra. Det är vad vi gör.
Ja. Så det är återigen många aspekter att ta in, men det går att lösa. Det är ju inte omöjligt, det är ju inte.
Nej.
Nej.
Och det är faktiskt väldigt härligt att ha hund som stöttar den under studietiden.
Nej, men faktiskt, alltså, det, för mig och Mange då blev det ju lite spontant att Kenzie kom till oss.
Mm.
Men jag ångrar ju inte att vi tog henne utifrån hundaspekten. Mm. Jag tycker, precis som ni säger, att det är ju fantastiskt att ha hund. Alltså det är ju ovärderligt på många sätt.
Verkligen. All righty tighty, hörni. Det har blivit dags för en dagens...
Dagens myt.
Det var ju ett tag sedan det var en myt, eller?
Är det...
Ja, det var ett tag sedan.
Det skulle jag också vilja säga.
Men det här är ju lite speciell dagens myt. För det är ju inte vår dagens myt.
Just det.
Utan vi har satt en etiketten på en fråga vi har fått.
Ja.
Så, det vi har fått in då är en person som skriver: något jag alltid fått höra om hästar är att de inte har någon koppling till höger och vänster hjärnhalva. Därav var man tvungen att lära hästen samma sak på båda sidor. Tycker i praktiken att det stämde mindre, men hur är det egentligen?
Tänk vad jobbigt det hade blivit om det var så.
Ja.
Ja, det hade... Ja.
Jag vill ändå säga, jag förstår varför den här myten har tillkommit.
Ja.
För vänster och höger hjärnhalva är separerade. Är ju lateralisering.
Mm.
Och man kan ju kalla det en lateralisering i form av att olika funktioner och olika känslor styrs av de olika hjärnhalvorna. Det skiljer ju sig åt.
Mm.
För vilket centra i hjärnan som är kopplat till vad.
Ja,
precis. Så till exempel med en häst då, och även andra arter, i och med att man har två hjärnhalvor, så är ju vissa känslor då kopplade till specifika delar av de olika hjärnhalvorna.
Exakt. Och för det är ju, som, precis som du sa, det finns ju en lateralisering, men hjärnan sitter fortfarande ihop.
Och det finns kopplingar mellan de två hjärnhalvorna. De samarbetar tätt.
Jag tror också, alltså dels då att det finns en typ av förvirring i terminologin här, vilket ju gör att, vad jag tror, myten kan ha tagit sin form, men också hur vi i praktiken kanske på vissa sätt kan faktiskt uppleva det här, eller vi kan tolka det som om det vore på det sättet. För när man tittar på hästar då och undersökt det här, så har man ju sett att hästar tittar på negativa saker, någonting som är nytt, skrämmande eller som är kopplat till negativa emotioner i större grad med höger öga, och någonting som är inte skrämmande då med vänster öga.
Mm.
Och då tänker jag nu tänker jag bara fritt här, rent i praktiken. För man pratar ju mycket i, när man pratar om beteende, hur miljön ju är en trigger för potentiella beteenden då. Att det är som stimulus, respons och sen en konsekvens av det beteendet då. Och då tänker jag utifrån vad som spontant händer omkring hästen. Alltså om det råkar vara någonting som dyker upp på höger sida om hästen, så kan det ju bli som en neurologisk och fysiologisk naturlig reaktion som är biased för negativitet. Förstår ni vad jag menar?
Fortsätt förklara.
Ja, men att neurologin bakom det hela ju gör att hästen naturligt kanske upplever en situation mer negativ. Om det råkar dyka upp någonting som gör att hästen ser det främst med höger öga.
Mm.
Alltså att det är den naturliga fysiologiska responsen på den händelsen.
Jag hänger inte med.
Menar du då att den liksom, för hästarna är ju då neofoba som vi har pratat om.
Mm.
Och att om det då dyker upp något nytt på höger sida så kan det få en mer negativ, en koppling till mer negativa emotioner än om det skulle dyka upp på vänster sida.
Ja, precis.
Mm-hmm.
Okay. Och det här är bara jag som tänker.
Mm. Ja.
Jag tänker att det är ju definitivt mer komplext än så.
Oh, ja.
Men jag tänker att det kanske kan ligga någonting i det och att vi människor uppfattar det någorlunda på det viset och sen har dragit slutsatsen till att hjärnan sitter inte ihop.
Mm.
Mm.
Och att man måste gå förbi någonting flera gånger eller åt båda hållen för att hästen ska lära sig.
Och det känns ju väldigt orimligt.
Det jag tänker är ju att de använder sig gärna av att få titta ordentligt på det som är då skrämmande eller läskigt med höger öga. Och att den informationen hanteras i vänster hjärnhalva. För det sker ju en korsning. Det är ju ett överlapp där.
Mm.
Jag tänker att det är ju ändå utformat på det sättet att hästen behöver ändå få använda det ögat för att få titta ordentligt på det som är obehagligt och läskigt. För att kunna hantera det.
Mm.
För att hjärnan är ju uppbyggd att det är ett visst centra som ska hantera viss typ av information.
Mm.
Så får de inte möjlighet att ordentligt titta på någonting med det ögat, då är det inte det rätt del av hjärnan som får hantera det på rätt sätt.
Mm.
För att hjärnan fungerar ju ändå en hel del i att placera in saker och ting i fack. Att man måste processa och att kunna avgöra, är det någonting jag måste reagera på eller inte.
Mm.
Och att rider man förbi någonting som är på vänster sida först då, som man tittar med vänster öga, och sen att man kommer tillbaka på höger sida, att det är ju först då de får processa det på rätt sätt enligt hjärnan. Förstår ni vad jag menar? Att de får, att informationen, den fullständiga informationen går till rätt ställe. Och att man då kan uppleva att det är samma, att det är en stark reaktion från båda hållen.
Mm. Jag tänker att mycket bygger på, alltså just det som du, Hasse, var inne på också. Att de är neofoba. Alltså det krävs ju kanske ett par gånger innan en häst är insett eller själv bedömt ett nytt föremål i omgivningen.
Ja, men jag tänker att det snarare, det har inte att göra med att hästen måste lära sig någonting från båda sidorna på det sättet. Det är bara det att om det är någonting som dyker upp och den inte får möjlighet att titta med höger öga, att själva processandet av det i hjärnan inte blir fullständigt.
Ja.
Att istället då att vid det tillfället stanna och att hästen får vända upp ordentligt och bestämma själv hur den tittar på det som är obehagligt. Och att sen få, så, nu har jag processat det här i min hjärna. Nu vet jag eventuellt då vad det är jag ser.
Och det är väl snarare det här vi ska jobba med, att vi ska låta hästen fundera ut saker och ting själv. Som den kanske tycker är lite skrämmande. Mm. Att den liksom får möjligheten att ställa sig och titta med då vilket öga den nu vill. Eller båda. Alltså det är liksom, vi måste sluta begränsa våra hästar och bara tro att det ska funka.
Mm.
För jag tänker att om du rider förbi en soptunna på ena sidan och ni tränar på den. Och så kommer en soptunna på andra sidan. Det är ju inte bara för att det kommer på andra sidan som är grejen. Utan det är ju en helt ny, det kan finnas andra triggers i miljön.
Mm.
Det kan vara att, jag vet inte. Det blåser lite, det är en gren som knäcks någon annanstans. Alltså det finns ju så himla många olika komponenter i varför det kan vara olika.
Verkligen.
Tänker jag.
Mm. Nej, så jag tycker liksom inte att det har att göra med att hästen behöver lära sig på båda sidor. Utan mer att det är rätt hjärnhalva som ska få ta del av informationen.
Mm.
För att det går ju inte att sticka under stolen med att hästen har ju ögon på två sidor. Den behöver kunna få röra på sitt huvud för att uppfatta det de ser på ett ordentligt sätt över hela deras synfält. Vi kan ju inte jämföra med oss själva som har ögonen rakt fram.
Mm.
Vi ser allting med båda ögonen i princip.
Mm.
Det gör ju inte hästen. Hästen måste ju få möjlighet att titta med båda ögonen för att det ska registreras korrekt i hjärnan.
Mm,
och det betyder inte att, de två hjärnhalvorna är separerade och att den måste titta med rätt öga, för att annars så får inte den andra hjärnhalvan informationen alls.
Mm.
Utan att det bara är ett sätt för hästen att få in all information på rätt sätt.
Ja.
För att den är ju ändå uppbyggd på ett sätt att hantera olika typer av information på olika ställen i hjärnan.
Mm. Ja, det är väl lite det vi fokuserar på i den här myten. Att myten säger ju att hjärnhalvorna är separerade.
Mm.
Och att det inte kommer någon information till den andra hjärnhalvan.
Mm. Exakt.
Men så är det ju inte. Utan informationen processas ju på olika ställen i hjärnan, som vi nu har sagt. Och det är väl lite där vi hamnar.
Mm. Det sker väldigt mycket samarbete i hjärnan, om man ska säga. Ja. Som olika neuroner och olika ställen i hjärnan. Mm. Men...
Och det är ju så för alla däggdjur, tänker jag. Alltså att vi har ju väldigt liknande struktur.
Mm.
Men sen är det ju olika uppsättning med neurodensitet och sådana saker som skiljer.
Mm.
Men att säga att bara hästarnas hjärnhalvor är separerade och inget annat däggdjurs, tycker jag också att det blir väldigt fel.
Verkligen. Och sen är det också viktigt den aspekten att hjärnan är det dyraste organet vi har i vår kropp. När det kommer till energiförbrukning.
Mm.
Vi måste ha en hjärna som är så effektiv som möjligt. Och det är inte effektivt att, om man då tänker att båda ögonen, att sinnesintrycken ska vara lika för båda ögonen.
Mm.
Utan det är uppdelat för att det är mer effektivt energimässigt.
Mm.
För om båda ögonen ska kunna vara exakt lika bra på att registrera vad det än är vi ser, då lägger man ner väldigt mycket energi på att båda ögonen ska kunna registrera allt. Och att vad ska vara kopplade till alla delar av hjärnan. Och det är inte smartare än energi när man ser till energiförbrukning.
Nej, evolutionärt sett så har ju det inte funnits så.
Exakt.
Inte funnits, det vet jag inte. Men det finns inte längre.
Mm. Jag läste lite här i en studie då, som har undersökt just den här lateraliseringen då. Alltså att ögonen på vardera sida leder till en varsin hjärnhalva. Och då skriver de att de hittade resultat för det här då. Och att hästar ofta använder sin binokulära syn vid positiva objekt, alltså objekt som är positivt associerade.
Vill du förklara binokulära?
Ja, det är ju alltså det synfältet som är framför hästen där det sker ett överlapp mellan båda ögonen då, helt enkelt. Och den är på ungefär 60-80 grader, om jag minns rätt. Och att de då vid negativa stimuli då hellre använder sin monokulära syn. Och det är alltså när man använder det synfält som bara ett öga registrerar. Och då använder de ju i större grad det vänstra ögat.
Precis. Och det tycker jag ändå bygger vidare på det jag sa just om det här med energiförbrukning. Att det är ju jätteviktigt för en häst som är ett flyktdjur och bytesdjur att vara duktig på att registrera faror. Och genom att då vara specialiserad på höger öga, att detektera och att registrera och att processa negativa, någonting som skulle kunna vara negativt för hästen, så gör det ju, det sparar ju energi, för att om den skulle vara lika duktig på båda ögonen så tar det mycket mer energi.
Mm, verkligen. Jag tror verkligen att det ligger någonting i det.
Ja, så det handlar väl mer om att, ja, precis som vi varit inne på, om hästen hamnar i att den ser någonting som är obehagligt, låt den stå och titta med det ögat som den själv bestämmer.
Låt det ta tid.
Ja.
Låt den titta. Låt den ta in allt.
Ja.
Så här står också i den här studien då. Att de skriver att negativa emotioner är relativt, eller alltså mer lateraliserade än positiva emotioner.
Jag tänker att det har att göra med just vikten av att det är så viktigt för hästen att verkligen kunna analysera det som är eventuellt fara. För det kan vara livsfarligt.
Mm.
Och att genom att vara specialiserad, att knyta an till då bara ett öga, och att det är ett område i hjärnan som verkligen är fokuserat på att hantera den informationen, så ökar det möjligheten att
Precis.
Analysera på rätt sätt.
Och då kanske det jag nämnde tidigare då, ändå att det ligger någonting i det. Att om det är någonting som vi själva inte kan kontrollera i miljön, alltså att någonting råkar dyka upp i miljön från vänster sida, att det kan bli en naturlig reaktion som är mer negativ.
Mm.
Alltså att det kan orsaka en högre eller större stressreaktion på det då.
Ja.
Alltså att de blir mer skrämda om man kommer från vänster, till exempel.
Det skulle definitivt kunna ligga någonting i det. Det du tycker ser... jag folk ska studera.
Ja, du ser skeptisk ut.
Ja, alltså för jag funderar på här att det är ju den sidan som är gjord för att analysera. Det går snabbare för hästen att avgöra om det är någonting som är farligt eller inte. Men om hästen är på vänster sida, att det, alltså om man inte till, om man på något sätt hamnar i att man, hästen inte tillåts titta med höger öga, att det kanske skapar mer stress. För att hästen inte klarar av att processa på samma sätt.
Mm. Å andra sidan så är ju just det visuella stimulit associerat från vänster öga då till negativa emotioner.
Mm.
Så det handlar ju om vad det är för neurologisk process också. Mm. Alltså att de neurosubstans som ju frisläpps utifrån ett visuellt stimuli från vänster öga är ju, eller orsakar ju negativa emotioner. Vilket ju gör att man fysiologiskt kan få en kraftigare respons på det här då.
Mm.
Viktigt att säga här är ju att det här är våra spekulationer. Ja. Det finns ju så många fler parametrar och faktorer som påverkar det här än vad vi har koll på i dagens läge.
Ja, det är alltid spännande att tänka i de här banorna. Mm. Om det är någon som har extra bra koll på det här så får ni jättegärna höra av er, för det är ju väldigt spännande.
Mm, verkligen.
Frågor.
Massa, vi fick med tre stycken.
Vi har en förmåga att sväva iväg.
Ja.
Ja, men jag tycker också att det är viktigt när det kommer till alltså just typ det här resursförsvaret och lateraliseringen att faktiskt ju prata ordentligt om det också. Mm. För det är väldigt spännande.
Mm.
Och sen så, det kan ju ni som lyssnar återkoppla till oss. Om ni vill höra våra diskussioner eller om ni föredrar att höra när vi faktiskt har... Eller presenterar. Fakta. Ja, eller när vi presenterar forskningsresultat.
Mm. Eller både och.
Ja, eller både och.
Precis. Så för att göra det då så kan ni göra det på vår Instagram där vi heter Gärna Djur.
Eller på vår Facebook där vi också heter Gärna Djur.
Bye!